Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej och välkommen till Kulturpodden och ett nytt avsnitt i vår sexdelade sommarserie om våra sinnen. Och idag ska vi tala om hur smaksinnet kommer till uttryck inom konsten. När spelar en smaksensation i sig en roll och när fungerar den som en katalysator för någonting annat? Vi som står här och funderar på vilka filmer, böcker och teaterupplevelser som har smakat mest och bäst är jag, Silje Salgren Fodstad som är filmkritiker, Marit Lindqvist som är litteraturkritiker och Lasse Garoff som är scenkonstkritiker. Och när vi börjar tala om det här med vad vi ska göra av det här avsnittet om smak, så var det ett verk som ganska snabbt dök upp som ett sånt här givet exempel från både litteraturen och filmen, nämligen Babettes gästabud. Det här är en lång novell som skrevs av Karen Blixen i slutet av 1950-talet och som blev film 1987 i regi av den danska regissören Gabriel Axel. Det var också en film som faktiskt Oscars nominerades i kategorin bästa internationella film, eller som det då hette, bästa icke-engelskspråkiga film.
Vann den inte också?
Den vann, jo.
Ja.
Sa jag att den nominerades?
Ja.
Nej, den vann. Du har helt rätt, Marit. Men du får, Marit, börja med att tala om varför den här på något sätt är den här givna smakupplevelsen.
Ja, jag måste kanske lite berätta om handlingen först. För det är lite intressant, för att i själva texten så utspelar sig den här berättelsen på den norska västkusten i en liten stad som heter Berlevåg, som beskrivs som ett barns leksaksstad av små träklossar målade i grå, gula och vita, rosa och andra färger. Men i filmen så utspelar den sig i Danmark, och det kanske handlar om att det är en dansk regissör som har gjort den här filmen. Men i varje fall, så den handlar om två systrar som bor i ett av de här gula huset, Martine och Filippa. Och de är döpta efter Martin Luther och hans vän Philip Melanchthon. Och det här signalerar ju att fadern var prost och profet som grundade en sån här from och sträng kyrklig rörelse. Och de här anhängarna, så de försakar världens glädjeämnen och alla jordiska ting. Och de här två systrarna bor då som sagt ensamma nu, fadern har dött för länge sedan. Och till den här gården hade kommit en fransk tjänsteflicka, Babette, som kom då och knackade på en regnvädersnatt i juni 1871 som jagad flykting, och hon var utom sig av sorg och ångest. Och sedan dess har hon bott där, och det har varit lite hemlighetsfullt det här kring hennes bakgrund, att vem är den här Babette? Man vet bara att hennes man och son har dött och att hon har flytt undan inbördeskrig, kriget i Frankrike. Nåja, och sen så småningom får man veta lite också om bakgrunden. De här, både Martine och Filippa, de har haft beundrare, för de har varit undersköna. Martine var väldigt skön och hon har bedagande och intagande. Filippa har haft en fantastisk sångröst. Och de skulle ha kunnat göra allt möjligt, resa till Paris och uppträda på de stora operan.
Och gifta sig.
Och gifta sig, men nej. De har stannat hemma där hos pappa. De går klädda i såna svarta klänningar och är väldigt kyska och fromma. No, sen ska det dukas till fest, för det är så att man ska fira den här prostens 100 år. Och det är vinter mitt i december. Och de här systrarna har då tänkt sig att ja, det ska nu bli en så här liten småskalig sammankomst för de närmaste församlingsmedlemmarna. Men Babette, hon har ju andra tankar. Hon har tänkt att nu ska hon säger att nu ska hon fixa maten, hon ska betala för den, hon ska stå för den här. Men hon vill ha fria händer att göra vad hon vill. Och sen så småningom så började dyka upp sådana här försändelser med allt möjligt konstigt. Massa vin och levande sköldpaddor och allt möjligt. Och de här systrarna blir helt ifrån sig. Och den här Martine, så hon går omkring där och övertygar de här församlingsborna att sen när de kommer då till den här festen så ska de inte med ett ord yttra någonting om den här maten, utan de ska bara intaga allt som serveras framför dem. Att det kommer att vankas en häxsabbat utan dess like. Så nalkas den här festen och sen är de då 12 gäster till bord, så han spelar ju givetvis på den Jesu sista måltid. Och till bord ser också en sån här Lorenz Löwenhjelm som i tiden har uppvaktat den här Martine. Och så sätter de sig ner då till bords och så blir de serverade allt möjligt spännande. Först kommer det ett vin, Amontillado, den bästa som Lorenz Löwenhielm, den officeren, någonsin har druckit. Sen kommer det äkta sköldpaddsoppa, då gör ju Lorenz runda ögon. Och sen Blinis Demidoff kommer in, och då börjar den här Lorenz ana misstankar, för han är ju den som gör runda ögon och verkligen njuter av den här maten, med de här andra församlingsmedlemmarna åldrade sitter där bara och äter som om det här är någonting de serveras varje dag. Och så kommer det champagne. Men sen kommer det in Kai, nu kan jag inte uttala det här säkert, men det är Kais sarkofag som är vaktlar med anklever i tryffelsås. Åtminstone är det det i filmen. Och det här är en specialitet som Lorenz Löwenhielm har smakat på en enda gång i sitt liv på Café Anglais i Paris. Och det här var en rätt som var komponerad av kokkonstens mästare i köket, som var en kvinna, en kvinnlig kock. Och det sägs om henne att den kvinnan kan förvandla varje måltid på Café Anglais till ett slags kärleksäventyr, till ett upphöjt och romantiskt kärleksförhållande där man inte längre förmår skilja mellan kroppslig och själslig hunger eller mättnad. Så, och den här njutningen är ju fullkomlig. Och han utbrister då den Lorenz där att, men herregud, det här är ju fantastiskt. Att det här är ju underbart. Och de här bara, jo, det är helt kiva. Jag har lite snö och väder där ute. För de har ju då lovat att de inte med en min ska avslöja någonting. Så det här är en fantastisk skildring av just det här, ska vi säga, måltidens underbara smaksensation.
Jag tyckte det var så fint, för då när du sa, du automatiskt när vi började diskutera det här sinnet, så sa du, jo men vad Betsy Estabur. Så tänkte jag, okej, jag har alltså filmen i min hylla, i gammal skraltig VHS-version. Och så tänkte jag nu här inför det här samtalet, nu ska jag ska återuppliva då minnet av den här filmen som gjorde starkt intryck när jag såg den senast. Och jag ska bara titta lite på början. Men det var ju helt omöjligt. Sen satt jag där och tittade då genom hela filmen. Och jag måste ju säga att jag är på intet sätt någon sån här matkonnässör. Jag är inte en sån här människa som hemskt mycket funderar på. Eller jag är dålig på att samtala om mat. Jag tycker om att äta. Jag älskar samvaron kring en middag. Men jag är dålig på att sen återge eller fundera på att vilka nyanser någon ingrediens har haft eller så här. Men i den här filmen så blir just den här måltiden och det här tillagandet av den ett så jättegivet element att man nästan som åskådare känner av de där dofterna och den där värmen i det där köket. Och sen den där gradvisa förändringen som sker hos de här människorna som äter. Precis som du säger, de har ju avsvurit sig sitt smaksinne inför den här middagen och sagt att vi ska bara inta det som om vi inte kände någon smak. Och så ser man på de här människorna efterhand hur det letar sig in ett sådant förvånat ögonkast ibland när de får en smak i munnen som de aldrig tidigare har varit med om. Man gör också ett nummer i början av filmen kring det här, vad de vanligen äter, någonting som kallas för ölbröd. Och det är liksom bröd som man mosar och kokar i öl, och det ser inte sådär jättesmakligt ut. Om man inser när Babette har anlänt och hon första gången smakar på den här maten, så ser man ju hennes blick att okej, att här kommer det nu att hända någonting. Och sen de här gamla människorna med sina fårade ansikten som sitter där och plötsligt får såna här smaksensationer som de ska hålla tillbaka. Mm. Det tycker jag är så oerhört fint skildrat i den här. Och också hur den där kombinationen av smaken av de här rätterna som de aldrig har ätit förut, i kombination med den här alkoholen, som då inte det här redlösa supande, utan den där alkoholen som på något sätt löser lite de här strama anletsdragen hos dem. Mm. Det är en helt otroligt fin skildring, och också just den där kopplingen mellan en smak som är i gränslandet mellan det här återhållsamma och det där frossande.
Det heter så fint också där på ett ställe att de hade fått till skänks en enda timme av tusenårsriket.
Oh.
Så då vet man ju vad som väntar i paradiset.
Ja, alldeles. Jag tycker. Men det är spännande det här just med också den här religiösa kopplingen i den här berättelsen. För det får den också att associera till den här filmen Choklad. Som jag inte vet, har ni sett den?
Nej.
Det är Lasse
Hallström.
Du har sett den. Nej, men precis, Lasse Hallströms film, som när man ser den så kan man nog höra ett eko på något sätt från Babettes gästabud, att han har säkert haft den någonstans i bakhuvudet. Det där är det ju också, den här fransyskan då spelar Juliette Binoche, som anländer utifrån till en bygd som är extremt starkt troende och där det är synd med vissa saker. Och hon är då expert på att laga praliner och bakverk, alltså sånt här som är sött och gott av choklad. Och där blir också den här kopplingen mellan då det här återhållsamma och det här frossande väldigt påtagligt. Vad har du för minnesbilden av den, Lasse?
Nej, jag kommer ihåg att det var, den har ju såna här ljuvliga bilder av när hon håller på att blanda den där chokladen. Och på något vis på den där färgen i den där, liksom, den är så liksom djupbrun. Och det ser på något vis rikt ut, den där smaken som finns där. Och sen finns det ju just den här scenen när de alla sätter sig till bord och börjar äta tillsammans. Och det är väl så här att de liksom börjar äta, och så, liksom, eller de tar sitt första, den första tuggan, och sen är det så gott att alla bara börjar skratta.
Ja.
Sen finns det den där jättestränga borgmästaren i stan som är hemskt misstänksam mot den här choklad, eller den här pralintillverkaren och hennes syndiga lilla butik liksom. Och där på slutet så går han sen på natten förbi hennes skyltfönster, och sen så har han någon slags ett sammanbrott, och sen så tar han sig in dit och börjar äta av den där pralinerna tills han sen liksom slocknar där i skyltfönstret, och sen så vaknar han på morgonen av att han ligger där och är alldeles nerklädd av choklad. Och folk som står utanför och tittar på honom, eller hur det nu var. Det är nog en härlig film det också.
Ja, det är nog det här just med smaker. Och där är ju just samma sak. Man kan nästan som åskådare leva sig in i den där smaksensationen som den där första tuggan på något sätt innebär. Men sen också den här gemenskapsbiten. Mm. Jag tänkte, Marit, när du talar om det här just att i Babettes gästabud, och som också här i choklad, just det här, den här måltiden gemensamt mellan människor. Vilken betydelse det har och hur den där smaken är kopplad till den här gemenskapen på något sätt.
Mm, mm. Jag vill att jag går in på mitt andra exempel nu, mitt makabra gästabud. Att när jag läste Babettes gästabud så kom jag att tänka på ett annat gästabud, och då tänker jag på Peter Greenaways kultfilm från slutet av 80-talet, alltså Kocken, tjuven, hans fru och hennes älskare. Det här är en film, nu måste jag berätta en anekdot från mitt eget liv. Det här var jag skulle nämligen gå en gång då, när den hade biopremiär i Finland, så skulle jag gå på blind date. Och då sa jag att de villkor är att jag får välja film. Och så valde jag den här filmen. Och ni ska nog, när jag sen berättar lite mer om den här filmen, så kommer ni att förstå varför det inte blev några fler dejter. För att den här, min dejt i frågan, börjar nog ifrågasätta min filmsmak och mitt leverne kanske, och mina preferenser. För det här är alltså en film som handlar om den utspelar sig på en fransk restaurang också, Le Hollandais, en väldigt fin fransk restaurang som ägs av Albert Spica, som är en tjuv och skurk av Guds nåde. Han är gift med Georgina Spica, spelad av Helen Mirren, som är en sån här kuvad och förtryckt kvinna som får lyda sin man i allt. Och den här Albert och Georgina Spica, de intar alla måltider varje dag på den här restaurangen tillsammans med en entourage av skurkar och hallikar och trogna följeslagare till Spica. Det är alltså verkligen sådana här riddarna vid runda bordet för Elis över det här. Och Albert Spica, han är alltså så fruktansvärt hemsk. Han är vulgär och han är grov, han är ohyfsad, han är en drummel, han är elak, han är spydig, han är obildad. Han kan alltså inte uttala namnen på de här franska rätterna som serveras. Han försöker alltid uttala dem, och det blir väldigt märkligt. Men medan sen då Georgina försynt försöker rätta till honom, så man märker att hon har en större bildning än vad hennes ohyfsade man har. Och så han är en sån här verklig mobbare. Han skriker och skränar och har sig på den här restaurangen. Och sen finns här en man i ett bord som sitter alltså och äter i tystnad, läser sina böcker. Han har en trave med böcker bredvid sig. Det visar sig att han heter Michael. Han är en tystlåten bokhandlare. Och Michael och Georgina börjar flirta med varandra. Och så går de in på toaletten och har sex i toalettbåset. Och sen visar det sig så småningom att de har sex på alla möjliga ställen. I brödförrådet, i ostförrådet, i kärlförrådet, i rummet där man har fjäderfä. Alltså den här filmen utspelar sig under en vecka. Och man går igenom månader, så här liksom tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Så vidare. Och de här dagarna skiftar också i färger väldigt, på ett väldigt speciellt sätt. Och också så här när i den här matsalen så går det mycket rött och svart och vitt. Och sen när de går in på toaletten, när den här Georgina, hon är klädd i en sån röd klänning första kvällen, så går hon in på toaletten och då blir hennes klänning vit. Och alltid det här badrummet är vitt. Och alla som kommer in där, och också när den här Albert jagar sin Georgina kommer in, så blir hans skjorta vit. Medan den här Michael, han är klädd i en sån vanlig, vad ska vi nu säga, plommon färgad kostym. Och hans kläder förvandlas inte, utan alla andras blir lite så här skiftar. Och när den här Albert får kännedom om detta då så småningom, så börjar det utspela sig alltså en så här grym sadistisk jakt. Han hotar alltså att jaga den här Michael och döda honom och äta honom, säger han då. Och sen då så lyckas hans entourage av rövare spåra upp den här Michael. Och medan Georgina är ute på ärenden så kväver de den här Michael till döds med boksidor från hans älsklingsbok om den franska revolutionen. Alltså de matar honom, trycker ner de här sidorna i halsen på den här Michael. Och sen så, när den här Georgina då får kännedom om detta, så går hon till den här franska kocken då, som är känd för att utföra sådana experimentella rätter. Och säger att nu vill jag att du lagar till Michael och serverar honom till Albert då.
Just.
Ja, och det här sker ju alltså. Först är han ju emot det här, den här kocken, och säger att nej, aldrig i livet, det här gör jag inte. Så säger han, jo men nu, du gör det här. Och så blir det då en sån här privat middag på den här restaurangen. Och så kommer Albert dit då, så står där alla då serveringspersonalen och alla som han har gjort illa. Så står där och följer honom till bordet och han sätter sig där då. Så kommer de in med den här rätten. Den här Michael då, som är kokt och tillagad på alla möjliga sätt. Och så ställer sig då Georgina med en pistol. Och under ett pistolhot så tvingar hon honom då att ta en munsbit av den här Michael då.
Så han vet alltså om i det skedet vad det är han blir
serverad? Man ser Michael ligga där på parad. Alltså att det är en väldigt mångfacetterad, jag sa om den här nu, den är väldigt mångfacetterad. Man kan ju säkert göra hundratals olika tolkningar av det här med hur de här färgspelen och de här målningarna. Alltså Peter Greenaway är ju känd för att vara ett stort fan av flamländskt måleri till exempel. Och där på väggen i restaurangen är också ett sånt här 1600-tals. En 1600-talsmålning som föreställer ett gäng med män som sitter där just i svart och rött och vitt och sådär. Och många har ju tolkat det här också som en kritik av Margaret Thatchers England på 80-talet. Och det här liksom mellan när hon införde en sån här kapitationsskatt. En skatt som då alltså utgår med en summa per person, alltså lika för alla utan att man tar hänsyn till förmögenhet eller inkomst. Så att det här var ju bra för de rika och dåligt för de fattiga. Och så att Peter Greenaway då på det här sättet försökte skildra den här groteska uppkomlingen, den här nyrika, tjuvaktiga människan och hans obildning, jämfört med den här Michael som har den här bildningen, den här historien och kan sin sak, så att säga, en intellektuell människa.
Jag måste säga att av Peter Greenaways filmer, så det här är faktiskt en film jag har värjt mig emot. Jag har aldrig sett den. Men nu när du beskriver den så här, så kanske jag måste överkomma.
Ja, och sen det här ju den här tydliga kopplingen mellan mat och sex.
Just det
är ju det som är det här. Och liksom, att de idkar ju sex på alla olika ställen så att säga. Och så hör man bara hur de här kockarna hackar grönsaker där mellan de där håller på med sitt. Och sånt här. Och sen när de ska smygas ut, de här restaurangpersonalen är ju på de här älskande sida så att säga. Så de ska forsla ut dem från den här restaurangen, bort från den här Albert. Och så göms de i ett sånt här kylrum. Det står två containrar där på bakgården. Den ena full med fisk och den andra med kött. Och de har stått där hela veckan och allt har ju ruttnat.
Mm.
Så att den här scenen när de här älskande då ska forslas bort. De är nakna. Och så säger de, ni får åka med den här containern då, som är full med ruttnande kött. Alltså, det är nästan som man känner det när man sitter där och tittar på den här filmen. Alltså, jag fick verkligen så här spyspasm. Det är så där. Verkligt obehagligt. Så att den är oerhört fysisk. den här filmen. Så man känner liksom den där smaken i munnen nästan.
Ja, den har ju gjorts faktiskt också på scenen. Lasse, du har sett den som scenversion, eller hur?
Jo, jag såg den när jag gick i gymnasiet. Så det var 1998 så satte Virus upp den här då när de ännu var på Råholmen där i Helsingfors. Så jag kommer ihåg att jag har sett den där. Jag minns mycket väl den där scenen när den där tillagade kroppen kommer in och den här gangstern måste sätta igång och äta upp den under pistolhot. Det gjorde nog stort intryck. Och du, Marit, tipsade mig också om att det där att Kommunteatern har också satt upp den här pjäsen 2017. Och tydligen som jag förstod det så är det satte de upp den just som ett sånt myller av referenser liksom, för att den är så mångsidig, den här handlingen, att det är så många saker som kan betyda så mycket saker som man kan läsa på så många olika sätt. Och då valde de tydligen att sätta upp den liksom på det viset att de gjorde inte det här valet att liksom att rikta in den på någon sån här specifik tolkning utan där finns alla tolkningar och det är massor av förklaringar, kommentarer och hänvisningar till andra texter i den här föreställningen.
Mm. Det finns också en tolkning som går ut på att Peter Greenaway anspelar på Dantes gudomliga komedin och de här olika nivåerna i helvete. Så att säga att man kan då tolka det enligt det. Och Peter Greenaway har ju också gjort en film eller en tv-serie om Dante. Så att det ligger ju nära till hans. För han är ju alltså barockens mästare, Greenaway. Alltså allt han gör är ju sådär överdrivet, pompöst och extra allt, både vad det gäller scenografi och kläder och musik, ofta med Michael Nyman och sådär. Och dräkterna i den här kocken, tjuven, de är designade av Jean-Paul Gaultier till exempel, och där, de är också väldigt symbolladdade, de här kläderna.
Men jag har då ett, får jag berätta om mitt exempel? Det tycker jag passar så bra här. Och det har många sådär kopplingar just till den här Peter Greenaway och den här kopplingen med det där lite makabra och det där ätande, men också den här kopplingen med ätande och sex. Så jag kommer att tänka på den här Francis Ford Coppolas film Bram Stoker's Dracula från 1992, som ju är en sån där, vad ska man säga, en sån där vampyr 90-talsklassiker verkligen. Och där är det Gary Oldman som spelar då greve Dracula, och det finns en så, jag kommer att tänka på det här när vi pratar om temat smak, för det finns en så rolig på något vis scen där i den här filmen när den här Jonathan Harker, den här unga fastighetsförmedlaren från London, så han ska resa då till Transylvanien för att där finns en excentrisk greve som vill köpa fastigheter i då 1800-talets London liksom, och han reser dit med tåg och det där. Och så tas han emot av den här besynnerliga greven som har ett jättestort vitt hår och en sån enorm röd slängkappa och sådana händer med sådana långa fingernaglar och sådana ludna handflator. och det spelas då av den här Gary Oldman då som hela tiden i den här filmen verkar ha liksom ett litet sånt inside-skämt på gång för sig själv gentemot alla de här andra, de här brittiska männen, så säger han då att den här sin gäst att your firm speaks most highly of you, Mr. Harker. They say you're a man of good taste. och den är jätte, jättefin den där filmen, också väldigt sådär barock på något vis i sitt utförande tycker jag, liksom med sådana med liksom väldigt så stora känslosvall och ganska liksom ett sånt stråk av så sentimentalitet på något vis, men framförallt just den här kopplingen av den här skurken eller det här monstret och hur han håller på och äter liksom andra människor, att det finns någonting väldigt sådär, att det är någonting sådär jättesinnligt liksom i det där. Och den har ju väldigt liksom sådana på ett sätt explicit symbolik med den här kopplingen mellan liksom det här blodsugande och sex. Men jag tyckte det är nog fortfarande alltså en av mina favoritfilmer. Den är nog alldeles lysande.
Men det är spännande här. Det var under 80-talet så fanns det ju en hel del filmer som var väldigt så här, som man talar om att hade anammat den här musikvideornas estetik, som gjordes till sådana här visuella karameller på ett sånt sätt att den där ytan kommer att betyda jättemycket. Och jag tänkte just när du talade om den här kopplingen mellan smak och sex, så fanns det en av de här filmerna som var väldigt omtalad då, 9.5 Weeks, som skildrar en väldigt destruktiv sexuell relation mellan en kvinna som jobbar på ett konstgalleri och en finanshaj. Han är extremt sexy och tilldragande och på alla sätt häftig. Han spelar som Mickey Rourke och Kim Basinger spelar då den här kvinnan. Och väldigt omtalad i den filmen blev en scen alltså där de lekar med mat i köket. Alltså bokstavligen lekar, de tillreder ingenting, utan det är just att kläta in varandra med vaniljsås och mata varandra med jordgubbar och lite vad de hittar i hennes kök just den kvällen. Och det blir en slags orgie i den där matbiten som sen övergår i det sexuella. Det är väldigt påtaglig den här kopplingen däremellan. Och där man då tyckte att det var lite dålig smak. Alltså på tal om det just att det blev en sån här...
Man ska inte leka med maten, nej.
Men det är ju intressant just det här att kopplingen mellan mat och sex, alltså det sinnliga på den nivån, är så tydlig. Och samtidigt just kopplingen mellan mat och återhållsamhet, liksom det där strama som den andra ytterligheten. Och vi har ju faktiskt här nu återkommit många gånger till den här kopplingen med just smak och det återhållsamma. Och du, Lasse, sa att du hade ett exempel som tydligt anknyter till det här.
Ja, det var en dokumentärfilm som jag såg här för något år sedan som heter Jiro Dreams of Sushi, som handlar om en sån här 85-årig japansk sushikock som han driver en sån här trestjärnig sån här Michelin sushi-restaurang som är helt osannolik i sitt slag, för att den har bara 10 platser och den finns i en metrostation i Tokyo, och den har ingen toalett där inne i den här restaurangen, så man måste liksom gå ut. Om man behöver gå på toaletten så måste man gå ut till metrostationen och hitta en där. Och det där med den här 85-åriga Jiro, så han är som en karikatyr eller en seriefigur av en sån där fanatiskt tillägnad sån där japansk mästare. För han går varje dag till jobbet. Den här dokumentären följer med honom när han liksom går på arbete, och han vill att varje dag ska vara exakt likadan, för att han vill inte liksom lägga ut något som helst av sina mentala krafter på det här att organisera sin tid, utan han vill att allt ska vara exakt likadant så att han kan komma dit till den där restaurangen och så kan han göra den där sushin och servera åt sina kunder. Och hans målsättning är det att varje bit han lagar ska vara bättre än den föregående. Och i den här dokumentären så intervjuar de då en sån här matkritiker som har följt med, eller som berättar om sina upplevelser där på den här sushi-restaurangen. Och han säger att han har liksom suttit och ätit av de här sushi-bitarna, och det har varit liksom så enastående sådana smakkombinationer att han har liksom fått en sån där synestesikänsla, liksom att liksom sinnena sammanblandas, så att när han äter den så upplever han det som att han hör klassisk musik spela, för det är bara så vansinnigt gott. Och det där, och den här namnet Jiro Dreams of Sushi kommer alltså från det att den här kocken berättar om hur han ibland ligger på natten och funderar på vad han ska göra på nästa dag på jobbet, och sen somnar han, och sen i liksom drömmen så håller han på liksom och kombinerar olika smakkombinationer för sig själv, och sen när han stiger upp så har han hittat på ett nytt recept. den är helt enastående, den här filmen. Och den här Jiro är ju då liksom, han har ju en sån där fruktansvärd disciplin och helt klart liksom en otrolig så där dedikation till det här, men sen är han också, på något vis så blir man ganska så där delad i den här upplevelsen av den här personen, för att han verkligen beter sig som att ingenting annat spelar någon roll. Och han har liksom 2 söner, och den ena sonen så jobbar med honom där på den där sushi-restaurangen, och det liksom är bestämt att han ska ta över. Och den där sonen har liksom ingenting att säga till om i det här. Och den andra sonen, så har han helt enkelt liksom, det är lite sådär att han har ingen användning för honom. Så han har helt enkelt fattat det här beslutet att det bästa han kan göra som förälder för den här sin son är att helt enkelt liksom när han blir myndig så tar han helt enkelt sin hand ifrån honom, och så får han gå ut i världen och göra någonting av sitt liv. Och det bästa han kan göra är att inte ge honom någon hjälp överhuvudtaget, för då har han inga val utom att lyckas.
Och det är verkligen att vara stram och ha principer, det är fint.
Oh ja.
Den här stramheten så får mig ännu också att associera till en tysk film. För jag tänker just på det, hur man kopplar smaker och mat till olika länder helt enkelt. Vilken typ av mat det gäller. Det finns en tysk film som heter Mostly Martha, som handlar om en tysk kock som är extremt, alltså en kvinnlig kock som är extremt just så här, att varje dag ska se likadan ut och man ska organisera det köket på samma sätt och rätterna ska göras på ett visst sätt. Och sen tvingas hon i något skede samarbeta med en italiensk kock som anländer till samma kök. Och han är lite så här, tar det på touch. Och det är klart att här finns många av de här klischéerna i hur olika nationaliteter beter sig. Men ändå just det här mötet mellan olika förhållningssätt till köket som rum och till dessa ingredienser man arbetar med blir jättepåtaglig och är jätteintressant. Så att här finns helt enkelt hur mycket som helst att ösa ur när det gäller associationer till höger och vänster. Men jag tänkte att vi kunde avsluta med att fundera på vilka smaker som för oss personligen är sådana som stannar kvar och som vi återkommer till och som vi gärna tänker på.
Det sägs ju att man kan dela upp människor i två olika liksom sorter. Att är man en sån som gillar sött eller är man en sån som gillar salt? Och där har jag nog märkt att jag är definitivt en sån här saltmänniska.
Okej.
Okay. Det där. Och det fanns någon, jag läste någon sån här som hade, det var nu någon artikel som handlade om att man kunde läsa in olika sorters liksom personlighetstyper beroende på vilket där man föredrog. Men det var nog någonting med det här som jag tyckte att var, kanske läste jag in lite väl mycket i de här preferenserna. Men jag är definitivt en saltmänniska jag.
Nej, jag tänkte också på det här med smaker. Det är ju också förknippat så mycket med känslor och erfarenheter. Om vi nu talar om klassiska Prousts madeleinekakor till exempel. Att de här smakerna som man förknippar med en viss tid eller period i ens liv, jular till exempel. Och att vad var det farmor alltid serverade? Jo, hon serverade alltid morotslåda med mandel i och en sån här speciella vita pepparkakor med russin på. Så nu finns ju inte farmor längre, men jag har fått hennes recept. Och då är det så att i jularna försöker jag alltid återskapa de där smakerna. Just de där specifika, speciella smakerna som är en sån trygghet från barndomen. Och det blir inte riktigt samma någonsin ändå. För att man kan ju bara försöka härma, men det är inte den äkta varan, så att säga. Det är en aspekt av det här som jag tycker med smaken. Men så där annars så tycker jag att smaken av en solvarm tomat direkt från växthuset. Det är liksom essensen och kärnan av smakupplevelse, smaksensation.
Och det är fint det här när vi i början utlovade just också att man talar om det här med smaken som en katalysator för någonting. Just det här, hur starkt förknippat det är med minnet av någonting och så här. Och sen den här solvarma tomaten är ju jättefin. Jag tänkte att jag kanske avslutningsvis nu kullkastar den här teorin då med att man är antingen en söt eller en saltmänniska. För att jag hade en sån här smaksensation här förra julen när jag fick i present ett kaffe som var alltså smaksatt med chili och choklad. Och det, jag menar, chili och choklad är ju inte någon ny uppfinning annars heller. Jag menar, det finns ju praliner och karameller som har den kombinationen. Men just i kombination med det där kaffe så blev det på något sätt en sån där trippeleffekt. Att kaffe och chili och choklad. Det var sådär som att min hjärna lite försökte sådär organisera sig. Att vad är det här och varför smakar det så bra? Så att det är för mig nu den smak som sitter i mitt närminne.
Och men, i och för sig så kan jag nog också nämna att eller jag är nog inte helt bara en saltmänniska, för när jag tänker efter så nog den här kombinationen av portvin och chokladpudding, den är alldeles fantastisk. Ah. Som efterrätt så är det min favorit.
Som ni hör kan vi fortsätta med det här också hur länge som helst, men det ska vi då inte göra för vi har flera andra sinnen vi ännu måste klara av i den här serien. Jag kan ju säga att ni som har lyssnat på det här avsnittet nu och blivit intresserade av Greenaway så kan jag ju avslöja att vi kommer att återkomma till Greenaway när vi ska tala om känseln. Och sen när vi talar om det här med madeleinekakorna och rätterna inför julen så ligger det här med doft också väldigt nära. Och när vi talar om Dracula här så finns det också en annan sån här lättskrämmande gestalt som kan återkomma i det här doftavsnittet som vi kommer att komma till så småningom. Så här lite trådar framåt. Men i det här skedet säger vi tack och hej!